Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Dagens avsnitt gästas av Ulrika Björk, lektor i filosofi vid Södertörns högskola. Ämnet är den banala ondskan, ett begrepp som myntades av Hannah Arendt, tysk-judisk filosof som flydde från Nazityskland och bosatte sig i USA 1941. Arendt bevakade år 1961 rättegången mot SS-officeren Adolf Eichmann som greps av israeliska underrättelsetjänsten och ställdes inför rätta i Jerusalem för sin delaktighet i förintelsen. Arendt såg i Eichmann en simpel byråkrat som skyllde sitt handlande på att han endast hade lytt order. För Arendt var Eichmanns uppenbarelse ett uttryck för en banal ondska. Vad detta begrepp innebär och vad vi har att lära oss av det idag handlar dagens avsnitt. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar vill jag påminna om Bildningskomplexet live nu på torsdag 28 oktober klockan 18 i Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7. Gäst är filosofiprofessor Hans Ruin och vi kommer prata om hur den klassiska filosofin kan ge oss verktyg att bättre klara av våra liv idag. Evenemanget kostar ingenting men däremot är det begränsat antal platser så se till att vara där i tid. Vi ses där! Nu sätter vi igång samtalet. Välkommen Ulrika Björk till Bildningskomplexet.
Tack.
Jag tänker, vi ska ju prata filosofi idag. Och det finns väl ingen bättre plats att göra det än vid ett köksbord så här.
Nej, det, jag håller med om det.
Ja, det finns något sånt där. Jag tänker liksom på den här gamla klassiska, som man har hört om i Sovjetunionen. Man fick liksom inte vistas där ute och prata om de stora frågorna. Så det gjorde man under en lampa vid ett köksbord. Mm. Så nu är vi hemma hos dig här och gör det.
Hannah Arendt har ju också den här bilden av bordet som det som liksom befinner sig. Hon har bilden av det politiska rummet. Som en bild som man använder för det är liksom ett bord som står mellan människor över vilket man kan samtala om viktiga frågor.
Vad fint. Ja, men då är det som sker här. Det jag tänker att de allra flesta tänker när de hör om Hannah Arendt, det är ju det här begreppet banala ondskan. Och det tänker jag att jag skulle vilja att vi fördjupar oss i. Men innan vi gör det så, den banala ondskan är ju i hennes fall då kopplat till Adolf Eichmann. Eller då det här begreppet myntas. Kan du bara ge oss en liten inblick för de som inte känner till Eichmann? Vad är det för filur?
Ja, det var ju en SS-officer i Tyskland, Adolf Eichmann, som hade en ganska ledande ställning i SS då. Han var ansvarig för, jag tror att 39 så fick han en ganska ledande position i där han ansvarade liksom för emigration och deportation av judar i Tyskland.
Som alltså det är så flott hette.
Omskrivning, absolut. Och sen så var han också med i den här, hade en betydande, eller han var sekreterare under den så kallade Wannsee-konferensen som ägde rum 1942, där man planlade det som nazisterna då kallade för den slutliga lösningen av judefrågan, alltså mördandet av judar i alla tyskkontrollerade områden i Europa. Och det här var ju någonting som den nazistiska regimens ledarskikt genomförde i samarbete med tyska myndigheter och instruktioner. Och där Eichmann då ansvarade för deportationen av närmare 500 miljoner ungerska judar till Auschwitz.
500 000, precis.
Ja. Vi börjar om där.
Precis. Och han var ju, det är ju när man, jag har ju läst en biografi om honom som är skriven av en David Cesarani. Mm. En brittisk historiker. Jag menar, han är ju i allra högsta grad en person som han var högt uppsatt och väldigt engagerad i det här. Jag kommer ha frågor till dig om det sen. Som jag tänker att det, man behöver veta lite mer om Hanna Arendt innan vi kommer till det. Men han är ju i alla fall definitivt en person som satt med och kom fram till väldigt viktiga beslut vad gäller förintelsen.
Ja, precis. Och sen så gick ju han under jorden senare. Så han fanns inte med i de här Nürnberg-rättegångarna när det nazistiska ledarskiktet ställdes inför rätta. Utan han flydde då till Argentina, där han levde liksom ett inkognito. Men jag menar, där var han ju också verksam i nazistiska kretsar, i någon sorts exiltillvaro. Och så blev han ju uppsökt hit där och tillfångatagen av den israeliska underrättelsetjänsten och förd till Jerusalem. 1962 ställdes han inför rätta och dömdes för brott mot mänskligheten och brott mot det judiska folket och hängdes. Mm.
Och här kommer ju Hanna Arendt in i bilden, för hon är reporter och rapporterar och beskriver den här rättegången och är med där. Hur kommer det sig att hon får det uppdraget, och vilken tidning är det hon gör det för?
Det var för The New Yorker, som är en amerikansk tidskrift då.
Just det. Och varför är hon på plats?
Alltså hon tog på sig det uppdraget själv. Hon kontaktade tidskriften när hon hörde talas om, eller när hon förstod att den här rättegången skulle äga rum, och anmälde sig frivilligt att rapportera från den. Och det hon säger, alltså hennes personliga bevekelsegrund, är att hon säger att hon såg det som en sorts plikt. Att det var liksom en sorts moralisk beslut för henne. Att hon såg sig skyldig sitt förflutna att rapportera. Och sen så ville hon också se de här ledarna i verkligheten. Alltså hon ville se dem som hade genomfört det här brottet. Och menade att hon missade Nürnberg-rättegångarna, och nu såg hon liksom en chans att få faktiskt konfronteras med en av de här ledarna.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mm. Jag tycker att det är ett jättebra sätt att ge mig och ge lyssnaren en bild av vad den här banala ondskan är. Det är det som du har gjort med Försvarshögskolan tillsammans med Försvarshögskolan. Jag tycker det var väldigt intressant när du mejlade mig om det här, att du, som jag förstår, håller årligen en kurs för officerare på Försvarshögskolan.
Ja, lite mer blygsamt faktiskt. Det finns en utbildning på Försvarshögskolan som heter högerstabsofficersutbildningen. Och det är en ganska, det är en ledarskapsutbildning kan man säga för officerare. Som dessutom, alltså för att gå den, så måste man vara officer, och sen så måste man dessutom ha gjort utlandstjänst. Alltså man har deltagit i uppdrag i olika krigsområden, så att de som går den här kursen har liksom erfarenhet av den typen av situationer som, ja. Och då varje år så har de en temavecka som handlar om folkmord och förintelsen, där de före pandemin också reste till Krakow och besökte Auschwitz då.
Mm. För det finns ett citat här som jag, för du skickade en artikel till mig som du hade skrivit för SKMA, Svenska kommittén för antisemitism. Ja. Jag tycker det var ett citat där som jag bara ville rama in här. Där är det alltså det är väl han som är initiativtagare till den här utbildningen, en överste löjtnant tror jag. Va? Han säger så här: jag ansåg att det var viktigt att blivande chefer i Försvarsmakten förstod konsekvenserna av att fatta korrekta beslut och när de inte ska lyda order. Det sägs ibland, det här händer inte här. Auschwitz är exempel på att det kan hända här. Folk från vår del av världen och med samma bakgrund genomförde ett av historiens värsta brott. Cheferna var välutbildade officerare. Det får inte hända igen. Framtidens militära chefer måste reflektera över sina befogenheter och konsekvenserna av sina beslut. För mig personligen innebar första besöket i Auschwitz en förändring av mitt ledarskap och min människosyn och en vilja att utbilda kommande chefer så att de fattar rätt beslut. Jag tycker det här på ett sätt, det är lite rörande.
Mm.
Och jag, kan inte du beskriva vad är det officerarna får lära sig när det kommer till Hannah Arendt och den banala ondskan?
Ja, precis. Min uppgift eller min roll under den här veckan, det är att ge en föreläsning helt enkelt som utgår från. Så att det är vi flera som kommer in under den här veckan. En historiker, en lärare som reser ner, som ofta reser ner till Auschwitz med skolklasser. En överlevande brukar också komma och berätta. Och jag kommer då i egenskap av filosof och ska ge en föreläsning som handlar om ondska men också ansvar. Så att jag låter dem läsa delar ur Arendts rapportering från rättegången då i Jerusalem. Som ju handlar om en officer. Och sen så får de också läsa en artikel där hon diskuterar den här frågan om kollektivt ansvar. Och vad det liksom innebär att, och hur man ska se på de här olika liksom graderna av skuld och ansvar i den här totalitära regimen. Alltså det finns ju dels de som man kunde döma, jag menar som har juridisk skuld som Eichmann. Men sen så finns det någon sorts gråzon också av människor som, jag menar, lägre militärer men också vanliga civila människor som på något sätt kanske inte sympatiserade aktivt men som ändå var delaktiga genom att inte göra motstånd. Nu var det väldigt svårt att göra motstånd naturligtvis i den här regimen eftersom det är också någonting hon tar upp i den här artikeln att hon argumenterar mot den här idén om kollektiv skuld. Alltså skulden och ansvaret är alltid personligt, menar hon, oavsett om man liksom befinner sig i en hierarkisk organisation eller profession där man måste i vissa lägen lyda order. Men däremot så talar hon och introducerar den här idén om organiserad skuld och menar att det var någonting som den nazistiska regimen liksom involverade alla i en sorts ett samhälle där det var väldigt svårt att ställa sig utanför.
Mm. Och vad är det som är det banala?
Ja, man kan på ett sätt säga att Eichmann, även om han inte riktigt sen senare forskning har liksom visat att han inte riktigt passar in på den bilden som Arendt får av honom i rättegången, alltså material som hon inte känner till och som visar att han var en övertygad antisemit. Men för henne så blir Eichmann när han sitter där i rättegångssalen på något sätt ansiktet för den banala ondskan. Den liksom gestalt som möter henne där i rättegången, det är en som på något sätt verkar oförmögen att tänka. Alltså han är inte ointelligent men han verkar på något sätt inte kunna ge skäl för sitt handlande. Så att han verkar sakna förmågan att kritiskt granska eller ha liksom en sorts kritisk blick på sitt eget handlande. Och det är i den meningen som han framstår som ytlig, alldaglig. Han framstår inte alls för henne som liksom diabolisk eller demonisk. Det är inte ett monster som sitter där i den här glasburen så som hon liksom möter honom. Det banala är att handlingarna verkade sakna motiv. Mm. Att de var ytliga.
Mm. Tar hon upp något exempel på det? För att, så minns jag också hennes text att hon, det är tätt sammanflätat den här oförmågan att tänka. Alltså, hans ondska har inga rötter som jag minns. Det kommer liksom inte från djupet av honom utan det är mer en den här oreflekterande sidan. Har vi något exempel på vad det är hon hör och ser här?
Det hon hör är att han, alltså en sak han säger det är att han, liksom, han bara upprepar att han följde order. Nu är inte det någonting som gör att han skulle gå fri juridiskt. Alltså han blir ju ändå dömd för det han har gjort. Men han verkar på något sätt så han, det är som att han, det hon hör det är att han liksom frånsäger sig också moraliskt ansvar för för det han har gjort. När hon introducerar det här begreppet, den banala ondskan, det gör hon då på 60, det, då, nu är vi på 60-talet. Men tidigare, ungefär 10 år tidigare, så har hon gett ut det här stora verket Totalitarismens ursprung. Och där talar hon snarare om ett annat begrepp. Först så talar hon om den radikala ondskan. Och det är det som liksom manifesteras i koncentrations- och förintelselägren. En ondska som hon menar är omänsklig, som rör sig bortom allt vi tidigare har kunnat föreställa oss. Så att det är den meningen är liksom radikal. Sen ändrar hon sig, börjar kalla den snarare absolut ondska. Och det tror jag har att göra med att den också på något sätt saknar motiv. Att den är liksom inte djup i den. Alltså ordet radikal har ju att göra med rötter. Så det finns liksom ett släktskap, kan man säga, mellan, de är förbundna. Den här idén om den absoluta ondskan och den banala ondskan är förbundna just i det, av det att de saknar motiv.
Precis, för det här känns ju, nu är vi i verkligen i kärnan av den här frågan, för att det skriver du också i din artikel som fanns i SKMAs, i deras tidning där, att just den här relationen mellan den absoluta ondskan som vi ser den i förintelseläger och den banala ondskan som är övriga människornas liksom på något sätt, ja, men oreflekterade lydnad i det här systemet, att det är den totalitära staten som möjliggör den här formen av ondska. Vill du utveckla det lite grann? Vad är det den totalitära staten gör med oss som människor?
Jag tror att hon skulle säga att den i grunden så gör den människor, och både människor och det vi förstår som mänskligt, överflödigt. Den nazistiska totalitära regimen, det finns ju andra typer av totalitära regimer också. Den ideologiska kärnan i den nationalsocialistiska regimen är ju rasbiologisk. Själva målet är på något sätt att framställa en överlägsen ras. Det var ju väldigt många grupper av människor som då inte, ja, men som ansågs överflödiga helt enkelt. Så dels liksom kategorier av grupper av människor som inte behövdes, men sen också eftersom man menar sig följa övermänskliga naturlagar, så blir det också det som vi förstår som mänskligt överflödigt, nämligen det att tillsammans skapa politiska samhällen där vi kan leva tillsammans. Jag menar, ett villkor för mänsklig existens för henne, det är mångfald och pluralitet, och det är någonting som i det här övermänskliga skeendet betraktas som överflödigt.
Men vad är det som gör att den banala ondskan liksom kan frodas i det här totalitära,
ja, just
samhället?
Ja, men precis. Och det, jag menar, en förmåga som jag tror att hon menar att vi ser som utmärkande för vad det är att vara människa, det är att tänka. Inte bara att tänka, men liksom att vi har ett förnuft. Vi ger skäl för vårt handlande. Det är liksom en förmåga som vi har, men som vi också måste underhålla. När själva tänkandet också anses överflödigt, då är det lätt att dras med i den här typen av skeenden.
Mm. Det är en fin beskrivning. Inför vårt samtal så läste jag en ganska kort essä av Kenneth Hermele, författaren Kenneth Hermele. Den första delen är en dramatisering av Hannah Arendts tankar, kan man säga. Och den andra delen är en essä om banala ondskan. Han menar på att en läsning av henne får honom att tänka på följande. Det är att godhet är någonting som sitter djupt i oss. Det är någonting som man hittar i roten av människan. Det är som djupet av människan. Där har godheten sitt ursprung. Medan ondskan växer som en svamp. Den är hela tiden den är ytlig. Den tränger aldrig in i djupet. Den är just den här oförmågan att kunna reflektera. Att den växer liksom lite grann som mögel. Vill du kommentera det? Rimmar det lite med det vi har pratat om precis nu?
Ja, jo, men det hänger ihop. Jag ska säga, jag tycker Hermeles bok är väldigt, jag tyckte väldigt mycket om den. Dels så tyckte jag att den här pjäsen var rolig. Jag tycker att han har fångat Arends personlighet väldigt väl. Och sen tyckte jag också att den här, att han gör en väldigt nyanserad och lyhörd tolkning av hennes olika försök att närma sig ondskans problem. För det, jag tror det är viktigt att komma ihåg när man pratar om henne, att det är inte något som hon hittar, hon kommer inte till en slutsats egentligen, utan det är liksom ett problem som hon jobbar med. Hon prövar olika sätt att försöka förstå vad det var som hände. Och då. Jag har nog en lite annan tolkning av den här förhållandet mellan ondska och godhet som hon talar om. Det här att ondskan skulle sakna djup medan godheten har djup. Jag ser det nog mer som att den här specifika typen av ondska som hon tematiserar i totalitarismens ursprung, det är liksom en ondska som har gjort sig av med människan och det mänskliga, som inte känner några, som vi sa tidigare, några motiv, alltså några mänskliga motiv. I den meningen så blir den liksom ytlig, den blir som ett, ja, som ett virus som sprider sig. Medans godheten kan bara finnas där vi, där det finns människor, där det mänskliga finns. Alltså sen så finns det ju andra typer av ondska. Alltså när hon försöker begreppsliggöra den ondskan som hon menar att ett totalitärt samhälle driver fram, då så ger hon olika exempel på liksom ondska som vi kanske har känt den tidigare i traditionen. Att hon talar om, som vi talar om, jag menar i kristen teologi så kan man tala om djävulen till exempel. Men de olika exempel som hon då lyfter fram, där är liksom ondskan begriplig på något sätt. Ondskan kan ha sin rot i egoism till exempel, eller att det är någon sorts perverterad god vilja. Den kan ha sin rot i avundsjuka. Det finns många typer av onda handlingar som är mänskligt begripliga, kanske psykologiskt eller...
Det är det som Kenneth Hermeler pratar om, vi hittar i Bibeln. De 10 budorden handlar ju om någonting som, alltså, utgår från jaget eller från, och ondskan är egoistisk i den bemärkelsen att jag får inte dräpa, jag får inte vara otrogen och så vidare. Alltså det är en form av ondska som utgår från något mänskligt begripligt, medan förintelsen eller hela den maskinen var något utom mänskligt, och därav blir den banal.
Jag tror inte att man ska säga att förintelsens ondska blir banal, utan det är snarare, alltså när hon skriver om koncentrations- och förintelselägren, så ser hon ser dem som väldigt viktiga institutioner för den nazistiska totalitära regimen. De blir någon sorts laboratorier där den här regimen bevisar att allt är möjligt. För henne ska det förstås just i ljuset av det här att man faktiskt kan förvandla det vi liksom har förstått som mänskligt till någonting som vi inte alls kan känna igen som mänskligt. Jag menar, man kan tänka på de här sätten att experimentera med människor i lägren och förvandla människor till någonting som inte längre är människor på något sätt. Alltså de lever en tillvaro där som på något sätt förnekar både inte bara livet men också döden. Alltså att det här lidandet bara förlängs i det oändliga. Det som liksom manifesteras i lägren är absolut ont, menar hon i den här meningen. Det är inte banalt, utan det är någonting absolut ont. Jag ser det nog mer som att liksom den banala ondskan är en annan aspekt av den här regimen, eller av den totalitära staten, nämligen alla de som drogs med och engagerade sig i och som liksom blev skyldiga till det här utan att kanske egentligen vara ansvariga.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En fråga som jag tycker är jätteviktig att prata om i det här, och det var det som du var inne på i början med Adolf Eichmann, att det har senare forskning har visat på att han inte var den här lilla kuggen i maskineriet som bara lydde order och inte riktigt förstod. Och, att, alltså, jag tänker att ofta när vi pratar om de här frågorna så har den bilden av Eichmann, men också den bilden överhuvudtaget över nazismens faser. Man brukar prata ganska mycket i de termerna, att men, det var många som var kuggar i ett spel bara, och man liksom lydde order. Men jag tänker att Eichmann är ju ett tydligt exempel. Jag vill höra om det här är liksom relevant för Hannah Arendts teori eller inte, men när jag läste den här biografin om Adolf Eichmann som är skriven av den här engelska historikern David Cesarani, så visade det sig med all tydlighet att han var ju en fanatiker med en oerhört brinnande passion för att utplåna den judiska rasen. Det var verkligen så här, han tog värvning i förlagen till SS tidigt, och han var så engagerad, han liksom läste om judarnas historia och hebreiska, och han var ju super, det var ju liksom vad vi skulle kalla en frimärksamlare idag, med liksom passion. Han kunde väldigt mycket om judar i syftet att kunna infiltrera och ha ihjäl dem. Hannah Arendt hade ju totalt fel i sin dokumentation av rättegången, alltså vem han var, för det var ju försvarets linje att gå in och köra den här, men jag visste inte vad jag gjorde. Men jag vill bara höra dig reflektera lite grann kring när någon är liksom fanatisk sin sak. Om vi tänker att det hade varit Hitler som hade stått på den anklagades bänk där, hade vi kunnat applicera Hannah Arendts teori och sagt att men Hitler, han är ett uttryck för en banal ondska?
Nej, det tror jag inte. Alltså jag håller med. Jag har inte läst hans bok, men däremot jag har läst den här Bettina Stangnets bok som, jag menar, hon följer i princip hans, lite går i samma riktning. Och hon har ju övertygat mig, hon är historiker och filosof, om att Eichmann spelade upp en roll i rättegången. Alltså han var bra på att liksom framställa sig själv på olika sätt, och att han liksom medvetet hade den här nedtonade, lite byråkratiska skepnaden då i rättegången. En fanatiker är ju inte banal på det sättet, men alltså i meningen obetydlig byråkrat. Men det porträttet hon ger av honom passar, skulle jag gissa, förmodligen in på väldigt många andra som befann sig i det här samhället, som kanske inte var övertygade antisemiter, men som ändå liksom följde mängden på något sätt och inte tänkte, utan såg till det egna på något sätt, och inte kanske reflekterade över liksom vilken typ av politik, om man ens kan kalla det politik, de bidrog till. Däremot så kan man ju, tycker jag, att hennes idé om tänkandets betydelse är fortfarande relevant. Alltså fanatism är ju en sorts, också en sorts någonting som värjer sig från tänkande. Alltså tänkande i en viss mening, kritiskt tänkande. Alltså man kan ju se fanatism som en sorts besatthet eller förrykthet nästan. Det, som du sa, passion. Att det är ett passionerat, en sorts passion för någonting. Där man liksom har lämnat förnuftet. Alltså det är någonting som, där rationella argument saknar betydelse.
Precis, det är ju från vårat perspektiv, vi som inte är nazister, så är det ju väldigt lätt att se att den ideologin, och jag menar, för att inte prata om alla de konsekvenserna ideologin förde med sig, var fullkomligt förryckta och galna. Men bara om man återigen pratar om det här totalitära samhället som gör människan överflödig. Jag föreställer mig att en inbiten nazist, och nazisterna då under 30-talets Tyskland och 40-talets Tyskland, att de ändå såg det här som något väldigt viktigt mänskligt bevarandet av den ariska rasen, och också att det, man såg judarna som en paria som behövde liksom utplånas. Det är bara där jag tänker liksom att det här fanatiska är verk, som jag ser det, är en, det är en otrolig drivkraft som inte nödvändigtvis behöver vara, alltså det är ett fel sätt att tänka, men det är inte nödvändigtvis avsaknad av att tänka. Förstår du hur jag tänker?
Hon är ju filosof, Arendt. Jag tror att hon ändå tänker sig att man med rationella samtal skulle kunna bemöta en fanatiskt övertygad nazist. Alltså att man liksom på rationella grunder skulle kunna visa att han eller hon har fel. Jag tror att hon har liksom en tro på förnuftet.
Ja, men jag köper verkligen det. Jag ville bara liksom gräva lite djupare i hennes den här synen på att den totalitära staten får oss att inte längre tänka. Men jag fattar det. För att hävda att liksom, förintelsen skulle, att det skulle finnas något tänkande i det är ju en fullkomligt irrationell fanatisk tanke.
Men jag tror att också, jag tänker att när hon, alltså ett rationellt samtal, det handlar ju också om att det finns att det måste finnas en kritisk offentlighet. Alltså det är ett offentligt samtal hon tänker sig, alltså att hon i den meningen också är, att hon står liksom i en upplysningstradition. Och det var ju någonting som egentligen inte fanns. I en totalitär stat så finns inte den typen av kritiska offentliga samtal som jag tänker hon menar då avslöjar den här sortens övertygelse.
Mm. Om vi går tillbaka då till de här officerarna som du har undervisat. Vad kan de lära sig av det här som vi har samtalat om? Då? Liksom om den här överste löjtnanten vill ju till och med att överordnade eller chefer ska trotsa order, säger han. Jag tänker, vilket är så här, i en militärisk tradition det mest förbjudna man kan göra under ett krig eller vad som helst, att trotsa en överordnads order. Men här uppmanas man att använda sig av Hannah Arendts liksom sätt att ta ett personligt ansvar. Vad skulle du säga, vad får de med sig av hennes lära?
Jag pratade ju med dem, alltså när vi första året jag undervisade där, då reste jag med dem till Auschwitz också och gick omkring där. Eller det var första gången jag själv besökte ett koncentrations- eller förintelseläger också. Och sen hade vi liksom samtal efter det, seminarier om våra intryck och så. Flera av dem sa ju att de hade hela den här temaveckan, inte bara Arendts arbete, men liksom kunskapen om det här och det, liksom de texter de hade läst hade också gjort dem förstärkt den här medvetenheten om och betydelsen av att de själva som i sina roller som chefer måste ta ansvar för att ibland och faktiskt inte lyda. Nu upprepar jag lite av det du säger, men
jag tycker det är så spännande mest bara, för det är någonting som man kan säga. Det är lätt att säga det, för att det är då som jag återkommer till det här fanatiska, att liksom vi ponerar på att du har en livsfarlig Breivik-typ under ett krig eller vid något annat sammanhang. Återigen, när alltså det är såna extrema situationer som nazismen innebar, eller liksom förintelsen och hela den apparaten. Alltså de här fanatiska personerna som jag då menar på kanske inte nödvändigtvis drevs av någon slags kugge i hjulet filosofi, utan de faktiskt var fanatiska och ville det här på egen hand. Liksom, vad kan en överordnad gå in och göra där? Eller liksom...
I och för sig så tvivlar jag kanske på att en sån som Breivik överhuvudtaget skulle liksom komma så långt så att han kom in i som att han skulle befinna sig i en sån, alltså det lilla jag vet om honom var att han inte ens fick göra värnplikten därför att han ansågs olämplig. Så jag menar, det finns ju slussar liksom, det finns ju instanser där den här typen av personer liksom stoppas naturligtvis, och där är det klart att man har ett ansvar. Alltså jag tror att det viktiga är väl att, och det är också någonting som jag tror att den här överste löjtnanten, han som initierade de här de här resorna, de här, liksom den här veckan och de här resorna. Alltså att uppmuntra samtal, tror jag, i både under utbildningen och men även senare, att reflektera. Det var någonting han, att man för ett samtal, ett pågående samtal om ansvar, om ondska. Alltså att man reflekterar kring de här frågorna gör att man också har en beredskap att agera när det gäller. Så det hoppas jag är någonting som de tar med sig från mitt, ja, mitt bidrag där.
Mm. Avslutningsvis då skulle jag, det här är så farligt att det blir lite klyschigt och jag vill komma åt det på rätt sätt. Men man tänker, vi ser ju i Europa idag om vi jämför med när järnridån föll. Och jag föreställer mig att i alla fall liksom i början på 90-talet, mitten på 90-talet fanns det många sådana här, men demokrati, törsten var stor i många av de länder som tidigare, men Sovjetunionen som plötsligt, ja, nu blev det ingen demokrati där, men det var ett försök till demokratiseringar där och så vidare och så vidare. Att det var en tid när Europa var väldigt hoppfullt och trodde på demokrati, och nu verkar det vara en liten återgång, som det här är verkligen min tolkning av det, men där vi ändå ser i länder som Ungern och jag menar Ryssland och många andra länder i Europa där det har börjat stramas åt kring vad man får tycka och tänka, och det har blivit mer nationalistiskt, om man ska säga så. Och även här i Sverige har det blivit mer nationalistiskt, man pratar om nationalstaten och allt mer EU-kritisk och sådär. Vad tror du, om du skulle kommentera det utifrån Hannah Arendt, liksom, vad skulle Hannah Arendt säga om den här återgången som jag försöker beskriva?
Alltså hon säger faktiskt på något ställe i det slutet av totalitarismens ursprung att vi måste vara vaksamma på, alltså den totalitära nazistiska regimen kanske inte kommer att återkomma precis i samma form som då. Men däremot så, alltså när vi står inför ekonomiska och politiska svårigheter som verkar nästan oöverstigliga, som jag menar migration, ökad fattigdom, att vi då lätt hemfaller till liksom lösningar som, även om vi liksom inte kanske går mot en totalitär regim, att det är lätt att ta till lösningar som den totalitära staten använde. Och att nationalismen stärks i tider av ökad migration till exempel. Mm. Det skulle hon nog se som en varningsklocka. Alltså att det, jag menar, som hon beskriver i hennes analys av liksom den nazistiska totalitära regimens framväxt, så var nationalismen, det var liksom ett sorts första steg, och det var någonting som man använde för att liksom mobilisera det tyska folket inledningsvis. Sen så liksom var ju inte målet, liksom den tyska nationen var inte slutmålet var totalitärt herravälde, alltså över hela världen. Alltså att man strävade liksom efter att en total dominans.
Ja, hon skulle i alla fall se varningsklockor i, alltså att vi är det lite den här svampen som lite försiktigt håller på att växa när, ja men som om jag förstår det rätt, så finns just alltså att mobilisera sig nationalistiskt är lite grann en avsaknad av det rationella tänkandet.
Ja, det är ju ett sätt att liksom, det är väl ett sätt, alltså menar, ett sätt att börja underminera ett villkor som hon ser som helt nödvändigt för en ett fungerande politiskt samhälle, nämligen pluralitet, mångfald. Jag menar, nu behöver nationalism i sig behöver inte vara negativt naturligtvis. Jag menar, Arendt var själv, och hon älskade det tyska språket, den tyska litteraturen. Jag menar, hon, i vissa avseenden så var hon ju liksom väldigt nationalistisk. Men liksom när nationalism blir samma sak som att förneka och liksom vara fientligt inställd till mångfald. Alltså när nationalism och rasism liksom bildar någon sorts allians. Det är då jag tror att hon skulle tänka att, att det blir farligt, att vi måste reagera.
Ett jättestort tack för din medverkan, Ulrika. Det har varit jätteintressant att prata med dig.
Tack själv.
Du har lyssnat på Ulrika Björk i avsnitt 47 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar, så får du notiser när nya avsnitt släpps. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.